Tack Jesus. Tack helige ande att vi får förundras i din närvaro. Men tack att när vi kommer inför dig så förundras vi inte bara utan vi förändras också. Du gör någonting nytt med oss. Du ande av liv. Så välkommen Herre och helige ande. Jesus, ditt namn är över alla andra namn. Pappa i himlen, grattis på första. Förvandla oss, helige ande. Förnya oss, våra tankar, vårt sinne. Ge oss ny kraft för den här veckan som ligger framför oss. Låt oss skaka av det som ligger bakom. Om det har varit en fantastisk vecka, om det har varit en skitvecka. Helige ande, kom med liv. Förvandla, förnya. Tack helige ande. Tack helige ande. Tack Jesus. Pappa, du som är i himlen. Helgat var ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja, pappa. Precis som den sker i himlen, i din tronsal. Låt den också ske precis på samma sätt här på jorden. Vårt dagliga bröd, det vi behöver idag. Ge oss det idag. Förlåt mig, förlåt oss våra skulder. Våra synder. Precis som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Inled oss inte i frestelse. Utan rädda oss och fräls oss ifrån dess mot. För riket är ditt. Och all makt. Och all härlighet. I evigheternas evighet. Amen. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Varmt välkomna hit idag. Till Guds kraft, Guds tjänst. Tack så jättemycket lovsångarna. Fantastisk förmån att få lovsjunga tillsammans med er. Det är fantastiskt att vi är så många med tanke på typ att hälften av oss är någon kilometer åt det hållet och har ett fantastiskt barnmöten utåtriktad satsning här idag. Så härligt, så fantastiskt. Kan vi inte bara be en kort bön för våra barn och de ledarna som där borta och berätta om Jesus. Tack helige ande för våra barn. Tack för dina barn som är borta i kantarellen här nu och talar evangelium. Tack att din kärlek bara får stråla ut genom barnen i allt de gör. Och att du hjälper varje ledare, varje söndagsskollärare, varje ledare där praktiskt. Att du är med dina änglar. Ditt beskydd, tack för lugn och ro. Tack för att de får bara kommunicera evangeliet kristallklart. Att tacka dig Fader för det. För din glädje, din kärlek. Och tack för under och tecken. I Jesu namn. Amen. Amen. Simon Ek heter jag. Jag har förmånen att vara en av ledarna i den här församlingen. Om när jag missat det innan så älskar jag den här församlingen. Jag älskar församlingen. Jag älskar församlingen Guds kraft. Men jag älskar församlingen. Vet du varför? För det är Jesus. Det är Jesus på den här jorden. Du och jag, hans församling. Vi är Jesus. Och jag kan inte låta bli bara. När jag tittar på Jesus sitter här. Så jag ser som potential. Alltså jag ser Jesus i er. Och när jag ser Jesus i er, då, det är ju helt sjukt. Har ni tänkt på det någon gång? En hel påse med massa små Jesusar. Alltså, snacka om lördagsgodismix. Vi har förmånen att få vara i en jättehärligt bibelstudium utifrån Filipperbrevet. Och det är med lite bävan och darriga knän jag står här idag i PO har banat vägen med kapitel 1 och 2 och Jörgen följer upp med kapitel 4. Så att om jag inte hade Guds fruktan innan så fick jag det inför den här söndagen. Bara lite snabb repetition. Filipperbrevet är ju glädjens brev. Den talar oerhört mycket om glädje. Uppmanar oss att vara glada 16 gånger i samma brev. Nästan så det blir tjatigt. Första söndagen så talade PO om glädjens 5 grundstenar. Förra söndagen så pratade om glädjen i tjänandet. Och konstaterade och summerade hela med att vår glädje har en annan källa mot den glädjen som finns i världen. Idag så ska vi fortsätta i Filipperbrevet och gå in i kapitel 3. Och då tänkte jag så här, att jag har bett ett par fina människor om hjälp att läsa Filipperbrevet kapitel 3. Så kan inte ni komma fram allihopa, ni kan ge dem en applåd också. Tack så mycket. Under tiden som vi får på micken här så kan ni väl, vi är inte så många här idag, så ni har gott råd att ge 2 stycken en high five också innan vi drar igång här. Alltså det är handen upp och står emot. Den är så väldigt konfunderad ut. Jag blir oerhört oroad över detta. Yes. Filipperbrevet kapitel 3. Tänk vilken förmån att få höra Guds ord på sättet. Kör.
För övrigt, mina bröder, gläd er i Herren. För mig är det inget besvär att skriva samma sak till er igen. Och för er är det tryggare. Se upp för hundarna. Se upp för de onda arbetarna. Se upp för de sönderskurna. Det är vi som är de omskurna. Vi som tjänar Gud genom hans ande. Och har vår ära i Kristus Jesus. Och inte förlita oss på det yttre. Fast nog hade det också jag kunnat förlita mig på det yttre. För om någon tycker att han kan förlita sig på det yttre. Så kan jag det ännu mer.
Omskuren på 8:e dagen är av Israels folk och Benjamins stam, en hebre född av hebreer. I fråga om lagen en farisé, i iver om förföljare av församlingen, i rättfärdighet genom lagen en oklanderlig man. Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom.
Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidande genom att bli lik honom i hans död. I hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet. Men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Jesus Kristus.
Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Så bör vi tänka, vi som är mogna. Och tänker ni annorlunda i något avseende ska Gud uppenbara också det för er. Låt oss bara hålla fast vid det vi nått fram till. Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss.
Det jag ofta har sagt er, det säger jag nu med tårar. Många lever som fiender till Kristi kors. De kommer att sluta i fördärvet. De har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp. För han har makt att lägga allt under sig. Amen.
Amen, Lena. Tack så jättemycket. Fantastiskt, vilket kapitel. Och utifrån det här så höll jag på att säga så ska vi prata lite idag, men det är inte sant. Så jag ska prata lite idag. Du får prata med mig efteråt om du vill. Om vi pratar om glädje och trons grundsten tidigare, så för att ge någon sorts summering över den lilla resan vi ska göra i Filipperbrevet 3 idag, så skulle jag vilja summera det här med tre ord och tre meningar. Första är varningen. Andra är följ Jesus. Och för er som är bevandrade i den svenska språket och tecken, så den där klammen där, det ofta sätter man ett fonetiskt uttryck, alltså uttalet inom de här klamrarna. Följ Jesus, och alltså uttalas följ mig. Och himlen. De här tre sakerna skulle jag vilja prata om här med dig idag. Jag vet ju att alla ni som sitter här, ni tar med 100% av varje predikan och bara mediterar på den, bara gnager på den, diskuterar den kring köksbordet hemma, lever ut den i veckan som kommer och så vidare och så vidare. Kom ihåg varje bibelord, varje vers och allt. Jag vet det. Jag är inte sån. Jag har svårt att komma ihåg allt ibland. Så att för de kanske 2-3 som sitter här, så kanske inte kommer komma ihåg allt som sägs här då. Så har jag liksom en liten bild här. Så här funkar Simons huvud. Det är varningsskylt som varnar, och dessutom varningsskylt som säger följ mig till himlen. Och det här summerar hela tiden, inte riktigt. Det är ju Filipperbrevet trots allt. Så är det inte en smiley där nere också. Paulus skriver här, så är det med en ton av glädje, men samtidigt allvar i det här budskapet. Och det här budskapet idag, det är en varning till dig och mig. Det är en uppmaning till oss. Vi behöver bli människor som just säger de här orden: följ mig till himlen. Men det är verkligen en varningsskylt där i. Det är inte rosa och fluffigt. Det är inte ljusblått, utan det är en varningsskylt inkluderad. Varningen då. Paulus, han hade det här skrivits, och så nu har vi så här typ levande bibeln och såna saker, finns massa härliga översättningar och alltihopa. Alltså det är ingen som är i närheten egentligen och faktiskt våga översätta det Paulus faktiskt skriver här. Vi gör en djupdykande grekisk studie i vers 2 där: se upp för hundarna, se upp för de onda arbetarna, se upp för de sönderskurna. Alltså han använder könsord i den grekiska texten här. Han går hårt åt de som har fastnat i rättfärdighet utifrån gärningar. Alltså Galaterbrevet, de övriga Romarbrevet. Han går hårt åt de här, men inte för att döma dem, men för att varna dem. Jag var i Malmö i veckan och körde stora vägen ner. Fantastisk bilväg ner på ett sätt, ganska tråkigt på ett annat sätt. Men jag var tvungen att svänga av och köpa lite frukost. Och för er som känner mig, så där med lokalsinne är inte min starka sida riktigt. Jag tycker det är totalt onödigt att ha lokalsinne eftersom jag har en mobiltelefon. Så det är liksom slut på den diskussionen. Sen kan man ju, så verkar jag tycka synd om alla generationer innan mig som avsaknade detta då. Men jag lider inte så mycket av det, utan jag följer blint min telefon. När den svänger sig höger så svänger höger. Det här blir ju ett problem när man kommer. Det finns väldigt många. Det går jättebra i Sävsjö här. Det går alldeles yppligt, för det finns inte så många höger att välja på. När man kommer in till Malmö helt plötsligt så finns det ju förfärligt massa olika högersvängar att välja på. Och bland annat så dyker såna här skyltar upp på alla möjliga och omöjliga ställen. Det som är intressant med den här förbudsskylten, för er som har kört och kör, så vet ni att här ska man då inte köra in. Det här innebär att vägen är enkelriktad och att du kommer i fel färdriktning. Det intressanta i det här med skylten, det är att den sitter ju faktiskt alltid vid en väg. Har du tänkt på det någon gång? Förbudsskylten sitter liksom inte på någon lerig åker någonstans. Eller liksom från vattnet liksom. Och så, här får jag inte köra. Den sitter alltid vid en väg. Och för det mesta är det ganska fina vägar dessutom. Och det jag har märkt i Malmö, för det mesta satt de här skyltarna precis dit jag vill åka. Dit ska jag. Och så är det en sån här skylt i vägen. Det är ju grymt frustrerande, eller hur? De sitter, och så här är i våra liv. Att de här förbudsskyltarna som dyker upp och som inte är från djävulen, som inte är från en onde, utan som är från Gud, som är från Guds ord, som är från hans helige ande. De dyker oftast upp på vägar. Det finns, ja, men det är dit jag är på väg. Det är dit jag ska. Jag känner att där är ju huset. Dit ska jag. Och så är det en sån förbudsskylt där. Hade jag valt att gå tvärt emot där och svänga ut på den här vägen, så när jag köpte frukost till exempel, då hade jag hamnat i Stockholm istället. För den förbudsskylten, då var det E4. Ja, men det är E4 jag ska på. Det är jättebra. För rätt väg, en liten detalj, norr och söder. Small detail där. Hade jag svängt in på den, dels hade det varit en ganska stor risk att jag hade krockat med möten och trafiken som hade kommit från andra hållet. Hade jag lyckats undvika dem, så hade jag irrat mig iväg i fel väderstreck med massa möten och trafik. Helt kaos. Allt har slutat i katastrof. Och jag ber att den helige ande den här söndagen ska plocka upp. Jag vet att det är en jobbig bön, jag vet det. Förlåt. Men det är Filipperbrevet 3. Skyll på Paulus. Skyll på P och Livets Ords familjen. Men jag ber att den helige ande, att han ska plocka upp de här förbudsskyltarna i ditt hjärta, i dina tankar den här morgonen. Och det här är olika saker, för du och jag, vi är inte på samma plats. Vi är samma församling, vi är Guds barn, vi älskar varandra, alltihopa, absolut. Jag pratar inte, liksom inte värde, ingenting. Men vi är på olika platser i livet, du och jag. För mig så kanske en förbudsskylt handlar om att, nej men Simon, nu är det dags att lägga ner telefonen och spela spel med dina barn. För dig kanske en förbudsskylt handlar om någonting helt annat. För det är kanske förbudsskylten handlar om att, nej men nu är du på väg ut i, det här luktar alldeles för mycket lagiskhet. Du har börjat snurra bort precis som Filipperna börjat snurra runt dig och fastnat i gärningar. Och så fort du gör någonting så får du fördömelse, fast Bibeln tydligt säger att det inte finns någon fördömelse för den som är i Kristus. Kanske en sån varningsskylt som den helige ande plockar upp i ditt liv. Men det här är så galet trygghet. Det gör han just nu under tiden som jag talar till och predikar. Så plockar han helig ande upp de här olika varningsskyltarna. Och det gör han i kärlek. Även om det ser bra ut. Även om det ser ut som att men det är en väg man kan åka på. Så gör han det i kärlek. Han sätter de här förbudsskyltarna tydligt och klart så vi kan se dem. För att vi ska välja rätt väg. När vi fortsätter läsa i kapitel 3 så börjar Paulus berätta sin berättelse, eller som vi tycker om att säga i kyrkan, sitt vittnesbörd. Kan vi inte bara komma överens om att vi bara, att vi försöker stryka det ordet vittnesbörd. Jag vet, jag kanske får en del teologiska spörsmål mot mig här, men kan vi inte bara kalla det berättelse? Va? Paulus berättar sin berättelse. Vem vittnar om vems börd? Nej, precis. Paulus, han berättar. Han berättar om sin bakgrund som han räknar upp en resumé och ett CV som är femstjärnigt. Han räknar upp hur han liksom Benjamin stam, hebreerfödd av hebreer, liksom fariseer liksom, och bara bam bam bam, han alltså bara staplar de här grejerna på varandra liksom. Och så så fortsätter han liksom, men det är inte värt någonting för mig. Det där är inte värt någonting för mig. Och så fortsätter han sin berättelse. Och så säger han så att jag räknar allt som förlust. För jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Alltså, har du tänkt på det, min Herre? Att det kan vara en bekännelse, min Herre. Men har du tänkt, det är fars dag idag. Har du tänkt på, mina barn var små, sa de, min pappa. Har du tänkt på det, min pappa? Alltså, det är ett ägande, när ett barn säger det så finns ett ägandeskap i min pappa. Alltså det finns oftast, jag har tvillingar, oftast då tätt sammanknep på dagen, min pappa, och blänger på sina syskon eller på sin syster, till sin syster. Emma likadant, min pappa. Och den här liksom mordiska blicken. Min Herre. Jesus, han är min. För han skulle ha förlorat allt och räknat det som skräp. Det här skräpet som man också man kollar i grundtexten. Han är sjukt. Han är på hugget här. Han har druckit kaffe, Paulus, innan han skrev det här kapitlet. Han liksom, det här hundskit kallar han det för. Och det är ju lite äckligt. Men då, alltså, ni skulle ju få censurera mig egentligen. Alltså, han svär, mer eller mindre liksom. Att han tar det grövsta han kan tänka på liksom, bara... Allt det här, det är inte värt ett skit. Och så kan folk bli arga på mig för att jag säger skit i kyrkan. Prata med Paulus, det var 2000 år sedan. Allt, det är inte värt någonting. För jag har vunnit Kristus. Och sen så, och det här är, jag bara fast, det här har jag aldrig, alltså jag vet inte hur du är när du läser Bibeln, men ibland så bara saker som små detaljer som bara fastnar, och det här fastnar i mitt hjärta under tiden jag läst Filipperbrevet de här veckorna som varit, så upp och ner och bak och fram och ut och in. Så vers 9, Filipperbrevet 3 och vers 9, så här: och bli funnen i honom. Och bli funnen i honom. Alltså, nu, du får be om ursäkt, jag är jättebarnslig. Men alltså, bli funnen, alltså, jag är småbarnspappa. Leker kurra gömma titt som tätt. Just att, tänk någon letar efter dig. Vart är Simon? Vart är han? Vart är Simon liksom? Letar upp och ner, letar liksom i bastrumman, ingenting under bordet, under scen. Vart är Simon? Han gömt sig i Jesus. Han är liksom, jag hittade honom, där är han, i Jesus. Tänk vad häftigt att du och jag, att precis som att vi kan gömma oss liksom i klädkammaren bakom liksom en jacka, så kan vi gömma oss i Jesus. Så när folk letar efter oss och de hittar oss, ja men där är du Simon, så du är Jesus och hänger. Va? Tänk vad härligt att få vara i Jesus. Och sen kommer bara den här slut i vers 9. Inte med min egen rättfärdighet. För det är ju självklart att tänka, ja, men jag kan inte gömma mig Jesus. Jag har så mycket jag behöver ta tag med. Och du anar inte. Min fru har lite aning på vad jag behöver ta tag i med mitt liv. Ni andra har inte så mycket. Men det har ni också. Ni inser det ganska snabbt att den här karen behöver helges i sitt liv. Yes. Men jag får ändå gömma mig i Jesus. Det är han som säger, kom Simon, få vara här hos mig. Och det är där som jag får bli funnen av andra människor runt omkring mig, i Jesus. Paulus älskar jag för hans radikalitet. Han retar säkert gallfeber på många av de församlingarna som han skriver breven till. Om vi fortsätter att läsa, så ser vi så här att jag hoppar lite fram och tillbaka. Jag hoppas att det går bra. Men vers 17 så säger han så här: bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter en förebild som ni har i oss. I första Korinthierbrevet så säger Paulus: följ mig så som jag följer Kristus. Vet du vad? Jag skulle önska idag att vi slutar. Det här är farligt, jag vet det. Det här är svart och vitsa saker mot varandra. Jag är medveten om det. Men jag gör också det av en anledning för att lite grann skaka om dig. Sluta be att människor ska följa Jesus. Och börja tala frimod till människor och be dem att följa dig. Nej, men du Simon, det där är farligt. Det där kan bli villoläro, vet du. Om vi vill, ja, absolut. Men Paulus säger, följ mig så som jag följer Kristus. Som sagt, jag var ute och åkte här. Och för alla er som har åkt förbi ett vägarbete någon gång med en större modell, så vet ni hur påfrestande här är för hälsan och humöret. Speciellt för de som arbetar där, men för alla som är i trafiken alltihop. Och det är bara den enda attack på våra liv. Liksom. Det finns ingen tanke på att vägen kommer bättre sen. Liksom. Det här är liksom, det är djävulen och han är här och han kör en asfaltsmaskin. Liksom. Och vice versa, de som jobbar där är liksom precis likadant. De blänger på dig av förklarliga skäl för att människor beter sig helt galet. Men i de här vägarbetena, när det blir krångligt och när det är viktigt att köra rätt, då finns den här vägskylten, den här instruktionen. Det står, invänta lots i din färdriktning. Stoppskylt, lots. Och så här är det, att vi behöver, du och jag, vi behöver vara de här lotsbilarna som lotsar människor. Absolut, så är det. Men har ni tänkt på det någon gång att när de här stora vägbyggen, om ni hamnar på den här kön, så är det ju faktiskt så att lotsbilen är längst fram. Så här ser lotsbil ut. Och oftast då, ja, ni ser strax på vänster sida, så ser ni som praktiskt exempel. Det är långtradare där som ligger, liksom, kommer från andra körfältet, ser ni där, va? Och de bilarna som ligger bakom den långtradaren, har jag en fråga. Ser de lotsbilen? Nej. Vem följer dem? Ja, bilen som ligger framför dem. Varför jag tror att det är så viktigt att poängtera lärjungaskapet och våran frimodighet gentemot andra människor och be dem följa mig. För att det gör två väldigt nyttiga saker med ditt och mitt liv. Nummer ett. Så betyder det någonting vad du gör med ditt liv. För att andra människor följer dig. Du kan inte peka och säga, följ lotsbilen och sen dra av till vänster. För det, jag har inte varit med om det, men jag skulle kunna tänka mig att det händer nog ganska tyvärr lite för ofta att människor tröttnar på det här, stressade. Jag har en fördom om att det händer speciellt ofta i Stockholm. Men det är som sagt, det är nog den syndiga delen i mig som tror det om 08-erna. Men att då sticker av bil och har lite stress, lägger sig i ytterkanten eller kör någon annanstans för att komma förbi det. Problemet blir här om fler bilar börjar följa efter. När du och jag är frimodiga i att till människor att följ mig, så ger det en väldigt nyttig press på dig och mig att bli mer lika Jesus. Det är väldigt nyttigt för oss att ha blicken framåt och bara, ja, men ligger bilen framför och också lite grann snegla ut igen. Och just det, ett par bilar framför det, ja, men där ligger ju lotsbilen, vad bra, ja, men kör vi vidare. Det är också mycket lättare att följa en bil som ligger framför dig än lotsbilen som ligger flera hundra meter längre fram. Vi är på väg mot samma mål, men det är mycket, mycket lättare att hålla avståndet och hålla rätt fart om du tittar på den bilen som är framför dig. Det behöver du och jag göra. Vi behöver ta följe på varandra. Vi behöver också vara radikala i när vi möter människor. Vi tillsammans är församlingen. Vi tillsammans är kyrkan. Men du och jag, vi måste sluta ta kyrkan som en ursäkt. Alltså, också jobbigt, jag vet, jag ställer saker mot varandra. Men egentligen det här med den här frågan, vill du följa med mig till kyrkan? Det är väl jättebra, fantastiskt, ställ den frågan. Men ber du människor komma till kyrkan för att inte du kan visa vägen? Jag bara ställer frågan. Jag säger inte att det är, jag bara ställer frågan. Eller är det så att du är lotsbilen så de hänger med dig? Du är med i den här kön, du hänger med och du går ju till kyrkan, så därför så hänger de ju på till kyrkan, för det är där det är du går. För du visar dem att jag har ju behov av det här, jag har behov av gudstjänsten, av att möta Jesus. Ja, men ska du med också? Jag ska på innebandy på torsdag och till kyrkan på söndag, ska du hänga med? Ja, men absolut, jag kommer på båda två, vad bra. Du och jag har ett ansvar att lotsa människor till Jesus. Ja, men Simon, det där är lite farligt ändå, tycker jag. Alltså, det måste ju vara Jesus som är lotsbilen. Det måste vara han som är längst fram ändå. Är det inte så att vi alla ska följa? Och jag är ju inte, jag håller inte alltid rätt avstånd. Ibland så får jag tvärnita och så får jag bara bromsa in igen. Och det, jag tycker det är svårt när det blir tajt i de här vägbyggena. Det är trångt, jag blir nervös och det är jobbigt och det är liksom alltihopa det. Men alltså, jag tror inte att jag klarar av det. Jag tror inte att jag gör det, jag tror inte att jag gör det lika bra som den här lotsbilen faktiskt. Nej. Det trodde inte Paulus heller. Han skriver så här i vers 12. Inte som att jag redan har nått det, eller redan gripit det, eller jag redan nått målet. Men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte på något sätt att jag har gripit det än. Men ett, det gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom mig och jag sträcker mig mot det som ligger framför. Och jag jagar mot målet att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det är så vi bör tänka, alla vi som är mogna. Och tänker ni annorlunda i något avseende, så ska Gud uppenbara det för er. Vad säger Paulus? Han säger, följ mig så som jag följer Kristus. Och sen sammantaget säger han, jag vet, jag är ofullkomlig. Jag vet, jag är kass på så många olika sätt. Men följ mig. Jag har inte nått målet. Jag har inte kommit fram. Jag är inte framme än. Jag gör det inte på rätt sätt. Men följ mig. För det är så vi behöver tänka, vi som är mogna. Handlar det om en andlig omognad? Att vi ber att andra människor ska föra våra vänner till Jesus. Att det är någon annans jobb att tala med människorna vi möter i matkön eller på jobbet eller i samhället i stort. Kan det vara så att det handlar om andlig, helt enkelt om andlig omognad? Att du och jag behöver växa upp? Och är det inte skönt, den avslutar med att säga att, och tänker ni annorlunda i något avseende, så ska Gud uppenbara det för dig. Att när vi säger att jag har verkligen inte nått fram. Jag har så mycket saker som jag behöver jobba med. Det är saker i mitt liv som är fel. Men vet du vad? Det som var igår, jag lägger det bakom mig. Bra och dåligt. Och jag jagar framåt. Blicken fäst. Framåt. 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 Guds kallelse för mig. Framåt, framåt, framåt. Jag lägger det. Jag lyckades igår. Det är skit. Det gick åt skogen. Jag bryr mig inte om det. Jag ska framåt. Jag ska framåt. Jag ska framåt. För det är Guds kallelse för ditt och mitt liv. Jag jagar mot målet. Det finns ett tempo, en jakt, en intensitet i det hela. Och samtidigt en väldigt, väldigt ödmjukhet. Men det är inte, jag tror att vårt problem som svenska är att vi fullt och helt förstår ödmjukheten. Men jag kände också. Inte som att jag redan har nått målet. Och så stannar vi där. Han stannar inte där, kära vänner. Inte som att jag redan nått målet. Nej, amen. Eller gripit det. Nej, det har vi verkligen inte. Och speciellt inte Simon. Jag vet, ja, tro mig, jag vet också. Det slutar inte där. Och där stannar du och jag så lätt. Utan vi jagar efter någonting. Det betyder inte att vi kommer fram. Kanske inte betyder att vi någonsin kommer fram. Men jakten, inställningen på att jag ska framåt. Jag ska ta andra människor med mig. Jag skulle presentera det för Christer Båt. Han heter det på riktigt. Med dubbel Å. Båt. Christer här. Han är lite lik Jesus, eller hur? Ser ni? Det långa håret. Och han ser ganska trevlig ut. Så här runda glasögon och fint. Så. Ganska självsäker. Liksom. Handen. Det är inte 11:45 där. Det är snarare 10:55. Christer här. Han är lots. Han har varit lots i 19 säsonger. Det började bara som ett säsongsarbete för honom. Men det är det han jobbar med. Han är lots. Och vet du vad? Jag tror att vi behöver nog ta lite säsongsarbeten som lots. Påminnas om det. Vi behöver hänga efter andra människor. Men ibland behöver vi ta och fronta också. Och vara de som är längst fram. Och leder vid olika vägbyggen. Olika saker i livet. Himlen. Sista punkten. När du och jag tappar bort vart vi är på väg, så blir det ganska tradigt. Jag tänkte på den åkte till Malmö. Malmö är ganska exakt lika långt som det är till Fotö. Inte i kilometer kanske, men i restid. Det tar ganska exakt 2:45 till Malmö central med bil från Säfö. Ungefär ganska exakt lika lång tid till Fotö. Skillnaden mellan Fotö och Malmö är att i Malmö så förstår du ingenting av vad någon säger. Och det är förbudsskyltar överallt. Och i Fotö i Göteborgs skärgård, där ligger mina svärföräldrars segelbåt. Och det är för mig, det blir inte så mycket närmare himlen för mig. Än västkusten, en segling, en bad, sol och bara den här salta luften som gör att du är bara helt sjukt trött och täckad typ 8:30. Så bara, nu går jag och lägger mig. Tack, tack. Han är på fel kust, men för att citera Paulus så ja. När jag åkte till Malmö så tog det precis lika lång tid som när jag åkte till Fotö. Men det kändes typ dubbelt så långt, helt ärligt. För jag hade inte riktigt koll. Jag hade ju koll på vart jag skulle så. Men inte på det sättet. Jag som inte brukar inte åka till Malmö. Jag ser inte någon jättestor anledning att åka till Malmö heller. Jag vet inte om jag har några starka rekommendationer. Är du från Malmö så Gud välsigne dig. Men däremot när jag åker till Fotö. Det är på väg någonstans. Och mentalt på riktigt så känns det som att det tar 2 timmar. På riktigt. Jag brukar prata om det med jag och Julia. Att det är som att när vi kommer liksom utanför Göteborg. Då är vi framme. Det är bara att då har det gått lite under 2 timmar. Ja, beroende på att köra 2 timmar säger vi då. Det är en timme kvar. Plus minus. Innan vi liksom är ute i Fotöhamn. Och speciellt när man ser den här skylten som man visar här. Öckerö Torslanda. Då är man ju stort sett. Du är verkligen framme då. Där skulle jag säga att kanske 35-40 minuter. Men alltså det känns som att man ser Säfsjöskyltarna. Alltså så. Nu, vad skönt, nu är vi hemma. Och det är för att jag har målet i sikte. Det är för att jag vet vart jag är på väg någonstans och jag längtar efter det här. När funderar du på himlen sist? När funderar du på vad det här livet egentligen handlar om? Nu blir det tunga frågor. Ja, men helt seriöst. När funderar du på himmel sist? När funderar du på det som faktiskt är viktigt på riktigt? När satt du och fantiserade och drömde om hur är himlen? När satt du och pratade med dina barn sist eller barnbarn om himlen? Hur är din upplevelse av himlen? Vad tänker du? Har du inte tänkt på det någon gång så du liksom är liksom, ja, det där tjocka bokmärksänglar som sjunger hela dagarna. Och jag gillar inte det. Alltså, himlen. Alltså, vad är himlen? Alltså, det finns många olika beskrivningar om himlen. Men det talar om en plats där det inte finns någon smärta. Ingen sorg. Där Gud själv är solen. Fattar ni det eller? Fattar det är för en fantastisk härlig sommardag när solen skiner och njuter vi lika kanske solar vi badar. Fatta när det är Jesus som är solen. När hans strålglans bara värmer upp oss och fattar ni när Gud skapar himmel och jord. Berättelsen som finns i första Mosebok om hur Gud skapar människan, hur han skapar den här planeten perfekt. Hur han skapar djuren. Hur han tar med människan på en gång och säger: kom här Adam, ska du få namnge de här djuren. Och Adam får ett helt exclusive private zoo. Och alla djuren är tama. Han får liksom, men det där, det där var det där, det lejon. Det var kom och zebra liksom. Giraff, wow. Och Adam får liksom, får gå där. Inte bara i Guds närvaro utan tillsammans med Gud. Sida vid sida. Och namn i de här djuren. Vad tror ni Adam gjorde sen? Alltså, det står ju om syndafall. Men vad tror ni gjorde innan det? Vad har ni fantiserat, drömt någon gång om vad gjorde Adam och Eva i lustgården? Åt äpplen. Men lilla du. Alltså, heligande, kom med din kreativitet och blås liv i de här tankarna. Vet du vad jag tänker? Vet du vad jag tror? Jag tror att de var ute på äventyr. Jag tror att de hoppade upp på lejonet och red bort rakt ut i djungeln. Och utforskade, oupptäckt. Jag tror att han red ut med lejonet i den här fantastiska djungeln. Att han kom till en så här tropisk så här vattenfall med liksom det vattnet forsar ner och bara vad gott att dricka. Och så står dricka så bara, men du skimrade bakom vattenfallet där. Så tror jag Adam tog med sig, kom lejonet här nu, så simmar vi. Så tror jag de simmade över den här pölen och så bakom vattenfallet så gick de in där, så var det en grotta där. Och i den grottan fullt med ädelstenar och diamanter. Så tände de en fackla och så gick de in och så började bli en massa labyrinter och gångar och klättrar där. Och helt plötsligt bara, om titta, det blåser det frisk luft och så kommer de upp ovan ytan igen. Och helt plötsligt inser de att nu står jag på världens fetaste berg. Här är ju en vulkan och vad häftigt. Men jag blir inte skadad av den. Ja, jag tror att när Gud skapade himlen som var paradiset, var så han tänkte att du och jag skulle leva, så gjorde han det magnifikt. Han skapade, alltså himlen är en iskall kola i hängmattan en varm sommardag. Alltså, det är himlen. Det är dit vi är på väg. Men när du och jag tappar fokus, när du och jag glömmer bort, vilket är fullt naturligt. För när vi kör mot Fotö och Öcker här, så kommer det upp massa andra vägskyltar på vägen. Det betyder inte att vi åker fel, men först står det Jönköping, sen står det Borås, sen står det Göteborg och så vidare. Och fotoskylten får leta ganska, knappt om det kommer någon fotoskylt om man ska vara ärlig. Kanske kommer man att komma in i Fotö, men jag är tveksam till att det är någon, jag tror inte det är någon direkt skylt mot Fotö. Och lite grann så är det i våra liv också. Att vi kan definitivt vara på väg åt rätt håll, men vi glömmer väl lätt bort vår destination. Och Paulus, han pratar om vikten av att hålla kvar i det här. I vers 20 så står det så här: men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra en lik hans härlighetskropp, för att han har makt att lägga allting under sig. Vi är medborgare i himlen. Det är så lätt att vi glömmer bort det. Att vårat pass, det står himlen i passet. Pappa, ja men det är Gud. Alltså, vi kan bli så undanträngda i hörn ibland. Av vårt samhälle, av media, av vänner, av situationer. Vi blir så inträngda i ett hörn. Vet du vad? För att citera en sjukt bra film: no one puts babe in the corner. För er som inte har sett den, så heter den Dirty Dancing. Där tappade jag alla under 37. Minst. Kanske under 40 till och med. Så lätt att vi blir intryckta i ett hörn och glömmer bort vilka vi är. Vart vi är på väg. Och när vi glömmer bort det, ja, men inte vill vi jaga mot det då. Och jag jagar mot Borås. Vem vill till Borås? Hoppas Gud välsigne Borås. Så bara liksom måste hålla öppna relationer. Viktigt. Ja, men seriöst. Det här påverkar ju när Paulus uppmanar oss och utmanar oss att jaga. Att sträcka oss framåt. Ja, men inte gör du det för att du ska till Säffle. Eller ens Köpenhamn. Eller vart det är. Utan det är ju kontexten av att, ja, men vart är vi på väg? Vad är det vi jagar efter? Vart är vi på väg? Vad är min identitet? Vad står det innan? När man letar efter dig, vart man skulle hitta dig? Just det, i Jesus. Det var ju där du gömde dig. Var i Jesus. Du och Jesus. Det går liksom inte skilja dig åt. Du är son och dotter till kungars kung och herrars herre. Himlen är vårt hemland. Jesus är vår kung. När vi får det för våra ögon, när det är den skylten vi ser, då är det svårt att hålla fartbegränsningen. Men då ökar också vår motivation när det kommer vägbyggen. Om att, ja, men nu gäller det verkligen att vi håller avstånd här. Gäller det verkligen att vi hänger på här. För varken vara för långt bak eller för långsamt. Måste hänga på här. Det är ju andra människor som är på väg efter mig. Och här, så här var inte tanken. Det här var inte tanken skulle vara så här. Så här skulle inte mitt liv se ut. Det här skulle inte hända här. Vad är det här som händer här? Jag vet. Det är skit. Eller hundbajs som Paulus säger. Saker händer. Och då är det extra viktigt i vägarbetena, i vägbyggena, att vi följer lotsen som Jesus. Men att vi också inte blir, men också att vi är radikala och säger till dem som ligger bakom: häng på mig. Jag ser här och jag ser att han ser där. Så vi häng på mig. Vi är på väg åt rätt håll. Stanna inte av. Var inte rädd för att det smalnar av. Var inte rädd för att de håller på och lägger ny asfalt både till höger och vänster. Och att det går liksom nya leder och det sprayat. Vi är på väg åt rätt håll. Det är hit vi ska. Och inte av, sväng inte av mot de här vägskyltarna som visar enkelriktiga. Fast men här är en fin väg. Här är inget vägarbete. Nej, men vi ska fortfarande dit. Vi ska framåt. Vi är på väg mot himlen. Så vad varnar den helige ande dig för här då? Vilka vägar är det som du står liksom att håller på att slå på blinkersen för att svänga av höger när du egentligen ska åka rakt fram? Du behöver följa Jesus. Och Jesus stavas mig. Inte för att du är perfekt. Inte för att jag är perfekt. Men för att vi jagar efter himlen. Och när vi gör det så behöver vi ta med människor runt och vi behöver ha armkrok. Vi behöver haka tag så att jag är på väg hit. Häng på. Jag vet, jag har så mycket skit. Det här har jag fått ordning på. Tack vare Jesus. Men vad härligt. Ja, men så har vi nästa steg. Ja, men nu det här. Och så för vi människor med oss. Vi låter dem se på oss. Och lever så transparenta. Kära vänner, skulle du inte kunna komma överens om det? Att vi är så transparenta och genomskinliga. så att människor faktiskt ser Jesus genom oss. Att vi gömmer oss i Jesus, men också om vi vänder på det hela, tänker en ryssdocka, så när vi öppnar oss så är det också Jesus. Men vet du vad? Det är ingen som kan se Jesus om inte du är öppen med ditt liv. Hur i hela världen ska kunna se Jesus om du inte ens öppnar din ytterdörr? Om inte du bjuder på en fika, om inte du öppnar för samtal, om inte du berättar att det är skit, sluta berätta för alla människor hur bra allting är. Ge dig! Om du berättar om under och tecken, berätta om resan dit. Var transparent, var ärlig. Visa människor att ni kan följa mig. Jag blev inte teleporterad hit. Det står om teleportering i Bibeln, absolut. Han fick vara Filippus som från Pangos ut i öknen och så pratade man tillbaka. Resten av grabbarna fick gå. Åka båt. Och ibland så lever vi våra liv som att alla, att vi puff, 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 hoppar från plats. Var transparent. Det är inte otro. Det är att vara en lots och visa, vet du vad? Här var jag. Där hände. Sen började jag följa Jesus. Och nu är jag på väg åt rätt håll. Och vad säger Paulus? Är jag redan framme? Har jag nått målet? Nej. Men ett gör jag. Jag lämnar det som ligger bakom. Jag sträcker mig mot det som ligger framför. Det är transparens, kära vänner. Himlen. Att ha vårt fokus. Att veta vart är vi på väg någonstans. Är vi på väg till bokmärkesänglarna? Eller är vi på väg till den här grottan bakom vattenfallet? Där det bara glittrar av rubiner tillsammans med lejonet Aslan. Sa aldrig att det var lätt. Paulus säger inte att det är lätt. Filipperbrevet säger definitivt inte att det är lätt. Det är så att vi har en glädje i det. Men varnar samtidigt. Men också supertydlig. Det är som är bra med gula skyltpassar. De är tydliga. Det är liksom inga falska premisser. Följ mig till himlen. Ja, vilket amen. Gött. Månsjö junior där bak. Ska vi be tillsammans. Tack helige ande att du etsar fast den här bilden i våra sinnen. Om varningens skylt. Att du var människor som säger följ mig till himlen. Helige ande, tack att du har talat ord som inte jag kan tala. Att du har plockat upp saker i var och en sitter här som de behöver ta tag i och göra upp med. Tack att du ger styrkan, att du ger kraften till det. I Jesu namn. Amen. Innan vi avslutar här och går och fikar tillsammans så skulle jag vilja bjuda fram till förbön om det är så att det är någonting som du vill ha förbön för utifrån min predikan. Men också bara om du har ont i din kropp, om du behöver ett helande. Jag bara upplevde här när vi stod i låsången tidigare att det är någon här idag som har ont i sitt revben. Ont när andas och Gud bara kommer med helande där just nu. Men vi bjuder fram till förbön. Och lovsångarna får jättegärna bara sjunga en sång under tiden som vi gör detta. Men vi bjuder inte bara fram till förbön, utan är det så att du står här i solsalen så går det jättebra att räcka sin hand också. Och räcker du din hand så står vi inte här och blundar och myser i lovsången, utan vi står och tittar oss runt och säger, är någon som räcker upp sin hand? För 2 söndagar sedan så funderar jag på att ge upp allt. Jag tyckte livet var skit. Jag tyckte ganska länge nu, men jag ska vara helt ärlig. Jag har haft det galet tufft. På alla olika områden. I min familj. I mitt yrkesliv. I mitt äktenskap. Bland med mina vänner. I församlingen. Och jag har suttit hemma och gråtit. Många, många kvällar. Och frågat mig själv. Är det här värt det? Är det värt det? För du kan tro att du är på väg åt rätt håll någon gång. Men det kostar så oerhört mycket. Det har varningsskylten. Är det värt det? För 2 söndagar sedan så stod jag här. Pio predikade en fantastisk predikan. Jag satt och längtade hem. Jag hade panikångest och kunde inte andas. Så jag ville bara hem härifrån. bjöd in för förbön. Och jag kände att jag måste gå fram på förbön. För jag behöver verkligen möta Jesus. Jag orkade inte gå fram på förbön. I slutet av mötet så kommer Bea och Annika. Lägger sina händer på mig. Och talar. Det Gud har lagt på deras hjärta. Ord som förlöste mitt liv. Ord som tog mig rakt upp ur mörkret. Så satte mig på klippan Jesus. Är mitt liv bra? Är allt det här som har lagt upp? Är det fridfängt? Nej. Men ett rätt ord i rätt tid. Från människor som vågade lyssna in den helige ande. Och lägga händerna och tala ut enkla ord. Utifrån Bibeln. Så är du här idag. Jag bryr mig inte om du kommer fram här. Om du orkar komma fram för förbön. Du är välkommen. Oavsett vem du är, vad du vill ha förbön för. Varmt välkommen fram här. Annars räcker du din hand. Och så står de som är runt omkring. Lägger sina händer på dig. Och frågar dig. Vad kan jag be för? Och räcker, orkar du inte räcka din hand? Vet du vad? Helige ande, han vill tala rakt in i ditt liv här idag. Och vet ni vad? De flesta av oss här är vana på att lyssna in den helige andes röst. Gör det här i lovsången. Är det någon som känner hur talar Gud genom tankar? Han mejlar inte. Det är ingen älskare på väggen. Får du upp en namn, ett tanke, ett ansikte, då går du och lägger händerna på den människan. Och så talar du det första som kommer ut ur din mun. Det som Gud lägger på din tanke och sinne. Uppmuntran, positivt, glädje, kärlek. Så talar du liv i den människan. Så avslutar vi det här mötet tillsammans. Vi talar liv i varandra. Vi talar liv i den här församlingen, i den här staden, i våra relationer som är runt omkring oss, i våra familjer. Vi profeterar liv över det som är dött. Vi talar till saker, situationer, olika saker runt omkring. Så talar vi till dem och befaller dem att byggas ihop. Hesekiel, han, den helig, det står beskrivet i Hesekiel 37 om hur den helige ande tog tag i Hesekiel. Message Bible säger att he grabbed me. Alltså han tog tag i Hesekiel, satte ner honom i en dal full med döda ben. Så ställer Gud en fråga. Och den frågan ställer han till dig och mig idag. Hans helige ande ställer frågan till Hesekiel. Kan de här benen få liv igen? Alltså det du och jag ser idag. Kan det få liv? Relationer. Oavsett vad det är. Kan det få liv? Det kanske ligger bara som döda ben. Och Hesekiel, han säger inte. Yes Lord, shiga bahaya. Tack Jesus för människor som är ärliga och transparenta. Han säger. Ingen aning. Han säger, Herre, du vet det. Ingen aning, säger Hesekiel. Kommer en helig ande så talar han till Hesekiel. Säger han, profetera. Tala till de här döda benen. Det som ligger dött. Potentialen du ser i dina vänner, i din familj. Potentialen du ser i din församling. Potentialen du ser på din arbetsplats. Potentialen du ser i din stad, i ditt land. Tala till den. Tala inte bara om den. Tala till den. Och så bör Hesekiel profetera. Och ben sätts mot ben. Funktion mot funktion. Relation mot relation. Tjänstegåvor som sätts emot varandra. Men vet du vad? Det stannar inte där. Det blir inte ingen Halloween-armé. Utan de här benen som byggs mot varandra. Scener. Alltså administrativa gåvor, kreativa tjänster fästs vid de här benen som gör att de kan böja på sig. Det stannar inte där, utan fortsätter profetera att muskler, alltså kraft och styrka att göra det Gud har kallat oss som Guds folk att göra. Muskelkraft, ekonomi, förutsättningar, öppna dörrar, favör. Musklerna får bara växa på de här kropparna. Sen fortsätter han att profetera. Och hud, skinn täcker kroppen. Det som skyddar, det som håller inne. Det som är av struktur och beskydd. Och som gör att allt det här får ett yttre skal. Och Hesekiel säger att det blir ett rassel, ett sorl. Och han ser de här sakerna när han talar efter Guds ord i situationerna i hans liv. Men helige ande är inte nöjd där. Utan så säger han, profetera till anden. Tala till den helige ande. Blås från de fyra väderstrecken. Från öster, från väster, från norr och söder. Och blås liv i de slagna. Och så kommer en helig ande och blåser liv rakt in i de här fallna benen, i de här kropparna. Blåser liv i det som är dött. Precis som han gjorde i skapelsen. Han tog en jordklump, han geggade ihop den, så blåste han liv. Livsande. Det är det du och jag behöver. Förutom det så är ett tomt skal. Heligande, kom och blås liv. Hjälp oss att profetera över andra, över situationen. Liv, liv, liv i Jesu namn. Jag talar enligt mitt ord, Jesus. Enligt mitt ord, Gud, så talar jag till ben. Sätt tillsammans. Sene. Bind ihop olika ben. Muskler. Kapacitet att göra det ni kallade till att göra. Hud och heligande. Kom och fyll oss med din ande. Kom med liv till det som är slaget. Tack Jesus. Halleluja. Tack Jesus. Under tiden som vi lovsjunger nu tillsammans, så tala liv över dem som står i din bänk. De du får upp på ditt hjärta, tala liv. Vill du ha förbön, kommer du fram. Vill du ha förbön i bänkrad, då räcker du upp handen. Så bara kör vi ett enda saligt kaos av förbön, av profetiskt tilltal, av uppmuntran och av liv.